Kapitel 2. Saidin. Med uttryckslös blick betraktade Chua Fang-kvinnan baneret som nu återslokade. Sen vände hon och nyo uppmärksamheten mot personerna runt elden. Framförallt mot den läsande gestalten, figuren som var halvannan gång så lång som Perrin och dubbelt så stor. Ni har en oger med er. Jag hade inte trott... Hon skakade på huvudet. Var är Moraine Cedé? Det var som om drakbaneret var henne fullkomligt likgiltigt. Perrin visade mot en enkel koja högst upp på sluttningen i bortre änden av sänkan. Väggarna och det sluttande taket var byggda av obarkade timmerstockar. Det var den största av kojorna, utan att för den saken skulle vara särskilt stor. Möjligen stor nog för att kallas stuga snarare än koja. Den där är hennes. Och Lance, hennes väktare. Ni ska få någonting varmt att dricka. Nej, jag måste tala med Moraine. Han blev inte förvånad. Alla de kvinnor som kommit hit hade envisats med att omedelbart få tala med Moraine, ensamma. De upplysningar som Moraine valde att dela med de andra verkade inte särskilt viktiga. Men kvinnorna hade alla samma intensiva uttryck. Som en jägare i färd med att spåra upp den sista kaninen i världen åt sin svältande familj. Den halvt förfrusna gamla tiggerskan hade vägrat att ta emot filtar och en tallrik varm gryta och hade istället trampat upp för slänten till Moraines koja barfota i den ännu fallande snön. Leia gled ner från sadeln och räckte tyglarna till Perrin. Kan du se till att hon får att äta? Hon klappade det skäckiga stoet på mulen. Pisa är inte van vid att bära mig över så här oländig terräng. Det är fortfarande ont om foder, sa Perrin. Men hon ska få så mycket som vi kan avvara. Leia nickade och skyndade iväg upp för sluttningen utan att öda fler ord. Hon höll upp de klargröna kjolarna och den röda manteln med de blå broderierna vajade bakom henne. Perrin hoppade ner ur sadeln och bytte några ord med männen som kom gående från eldarna för att ta hand om hästarna. Han räckte sin båge till den av dem som tog Rapper. Nej, förutom en ensam korp hade de inte sett någonting annat än bergen och Chua Fang-kvinnan. Nej, hon hade inte berättat någonting om världen utanför bergen. Nej, han hade ingen aning om ifall de skulle ge sig av snart. Eller någonsin, tillade han för sig själv. Moraine hade hållit dem kvar här hela vintern igenom. Kinarierna trodde inte att det var hon som bestämde. Inte här. Men Perrin visste att Aishadir på något sätt alltid lyckades få det som de ville. Särskilt Moraine. När hästarna blivit ivägledda till ett grovt hoptimrat stall gick ryttarna för att värma sig. Perrin kastade bak manteln över axlarna och höll tacksamt ut händerna mot lågorna. Ur en stor kittel, gjord i berlon att döma av utseendet, steg dofter som redan hade fått det att vattnas i munnen på honom ett bra tag. Tydligen hade någon haft jaktlycka idag. Runt en annan eld rostades tjocka rötter som luktade lite grann som rovor. Han rynkade på näsan och vände uppmärksamheten mot grytan igen. Kött hade blivit allt viktigare för honom. Flickan med manskläderna tittade efter Leia som just försvann in i Moraines koja. Vad såg du min? Frågade han. Hon kom fram till honom. Det fanns någonting bekymrat i de mörka ögonen. Han kunde inte begripa varför hon envisades med att gå i byxor istället för kjol. Kanske berodde det på att han kände henne, men han förstod inte hur någon kunde ta henne för en ovanligt vacker yngling istället för en söt ung kvinna. Knåparkvinnan kommer att dö, sa hon med låg röst. Hon sneglade mot de andra som vistades runt elden. Ingen av dem befann sig inom hörhåll. Han stod tyst och tänkte på Leias milda ansikte. Ljus. En knåpare gör aldrig någon något för när. Han kände sig kall inombords, trots värmen från elden. Bränne mig. Jag önskar att jag inte hade frågat. Inte ens de få Aishadir som kände till Mins förmåga visste hur den fungerade. Hon kunde ibland se bilder och auror runt människor, och en del gånger visste hon också vad de betydde. Masuto kom och rörde i grytan med en lång träslev. Kenarien tittade på dem, la fingret mot sin långa näsa och flinade brett innan han gick. Blod och aska, muttrade Min. Han tror väl att vi är förälskade som står här och mumlar vid elden. Är du säker? Frågade Perrin. Han höjde ögonbrynen och han tillade hastigt. Om Leia. Är det så hon heter? Jag önskar att jag sluppit veta det. Det blir alltid värre då, när jag vet och ändå inte kan. Perrin, hon hade bilden av sitt eget ansikte svävande ovanför ena axeln. Alldeles blodigt och med stirrande ögon. Tydligare än så kan det knappast bli. Hon rös till och gned händerna framför elden. Ljus. Jag önskar verkligen att jag fick se fler trevliga saker. Alla de trevliga sakerna verkar ha försvunnit. Han öppnade munnen för att säga att de borde varna Leia, men stängde den igen. När Min var säker på innebörden av någonting som hon hade sett så slog det in, förr eller senare, gott eller ont. Blodig i ansiktet, muttrade han. Betyder det en våldsam död? Han blev själv överraskad över att orden kom så obesvärat. Men vad kan jag göra? Om jag berättar det för Leia, om jag på något sätt får henne att tro på det, så innebär det bara att hon får leva sina sista dagar i skräck för det som ska komma, och det blir ingenting bättre av. Min nickade kort. En våldsam död. Det skulle kunna innebära att lägret blir angripet. Men de hade spejare ute varje dag och det stod vakter utposterade dygnet runt. Dessutom hade Moraine läst en skyddsformel över lägret. Ingen av den svartes underhuggare kunde hitta det om de inte travade rakt in i det av misstag, sa hon. Perrin tänkte på vargarna. Nej. Om någon eller något försökte närma sig lägret skulle spejarna upptäcka det. Hon har en lång färd tillbaka till sina fränder framför sig, sa han för sig själv. De farande har säkert inte tagit sina vagnar längre än till bergens fot. På vägen dit kan vad som helst hända. Min nickade dystert. Och vi är för få för att kunna avvara en enda man som eskort. Om det nu skulle ha kunnat tjäna något till. Hon hade berättat att hon försökt varna folk för onda händelser när hon varit 5 eller 6 år gammal och just börjat inse att inte alla kunde se vad hon såg. Hon ville inte säga mer om det, men han hade fått intrycket att varningarna bara hade förvärrat situationen de gånger som någon överhuvudtaget hade trott på dem. Innan man hade fått bevis kunde det vara svårt att tro på Mins syner. När, sa han. Ordet lät kallt i hans öron, hårt som vapenstål. Jag kan inte hjälpa Leia, men jag kanske kan räkna ut om vi kommer att bli överfallna. Så fort ordet hade lämnat hans läppar slog hon ut med händerna, men fortfarande talade hon lika tyst. Det fungerar inte på det viset. Jag kan aldrig säga när någonting ska hända. Jag vet bara att det kommer att göra det. Om jag överhuvudtaget begriper vad det är jag ser. Du förstår inte. Det är inte jag som bestämmer när jag ska se något eller när jag ska förstå vad det är jag ser. Bilderna bara kommer. Och ibland vet jag vad de betyder. Åtminstone till en del. En liten del. De bara kommer. Han försökte skjuta in ett tröstande ord. Men orden forsade ur henne i en stridström som han inte kunde hejda. Ibland ser jag saker runt någon ena dagen och inte nästa. Ibland är det tvärtom. För det mesta ser jag ingenting runt någon alls. Runt Eichedir finns det förstås alltid bilder och likadant med väktare. Men de är alltid svårare att tyda än någon annans. Hon kisade forskande mot Perrin. Sen finns det förstås vissa andra som också ständigt omges av bilder. Tala inte om vad du ser när du tittar på mig, sa han häftigt. För att sedan rycka på de kraftiga axlarna. Redan som barn hade han varit större än de flesta av sina kamrater. Och han hade snart lärt sig hur lätt det var att göra folk illa av misstag om man var större än dem. Det hade gjort honom varsam och försiktig, och han ångrade alltid de gånger då han lät sin vrede visa sig. Jag är ledsen, min. Jag borde inte ha fräst åt dig. Jag menade inte att såra dig. Hon gav honom en förvånad blick. Jag blev inte sårad. Det är då inte många som vill veta vad jag ser. Ljuset ska veta att jag själv inte skulle vilja det om någon annan kunde göra det. Inte ens Eishigena hade någonsin hört talas om någon annan med hennes gåva. De såg hennes förmåga som en gåva, även om hon inte gjorde det själv. Jag önskar bara att jag kunde göra någonting för Leia. Jag skulle aldrig stå ut med det som du gör, att veta utan att kunna göra någonting. Märkligt, sa hon mjukt. Hur mycket du verkar bry dig om Truathan. De är så utpräglat fredliga. Och jag ser alltid våld runt... Han vände bort ansiktet och hon avbröt sig tvärt. Truathan, hördes en mullrande röst som surret av en jättehumla. Vad är det med Truathan? Ogien kom fram till elden och sällade sig till dem. Som bokmärke hade han stoppat in ett finger stort som en rejält tilltagen korv mellan sidorna. En tunn rökslinga steg från pipan i hans andra hand. Hans höghalsade mörkbruna yllerrock var knäppt ända upp i halsen och vid knäna vidgade den sig ovanför ett par kragstövlar. Åtskilliga människor hade blivit skrämda av Loyals ansikte med en näsa som nära på var bred nog att kallas för tryne och en nästan orimligt bred mun. Hans ögon var stora som tefat. De buskiga ögonbrynen hängde som långa mustascher nästan ända ner till kinderna och de spetsiga öronen stack upp genom det långa håret krönt av håriga tofsar. Människor som aldrig hade sett en ogier tog honom ibland för en trollock, fast en trollocker för dem hörde till sagans värld lika mycket som ogier. Loyals leende bleknade och han blinkade med de stora ögonen när han insåg att han hade avbrutit dem. Perrin undrade hur någon kunde vara rädd för ogier någon längre tid. Och likväl är de så vildsinta i en del av de gamla sägnerna, obevekliga fiender. Han kunde inte få det att gå ihop. Ogier var inte fiender till någon. Min berättade om Leias ankomst för Loyal, men sa ingenting om vad hon hade sett. För det mesta var hon förtegen om vad hon såg, särskilt när det var något illavarslande. Istället tillade hon: du borde förstå hur jag känner mig, Loyal. Plötsligt fångad mellan Eishigena och de här människorna från Trufloden. Loyal gav ifrån sig en grymtning som kunde betyda vad som helst, men Min tolkade det som att han höll med. Ja, sa hon med eftertryck. Jag levde mitt liv som jag ville i Berlon, och plötsligt rycker någon upp mig i nackskinnet och slänger iväg mig ljuset vet vart. Mitt liv har inte tillhört mig själv sedan jag mötte Moraine. Och dessa bondpojkar från Trufloden. Hon himlade med ögonen mot Perrin med en skev min. Allt jag ville var att få leva så som jag själv fann för gott. Bli förälskad i en man jag själv hade bestämt mig för. Plötsligt rodnade hon om kinderna och hon harklade sig. Jag menar, vad är det för fel på att vilja leva ett enkelt liv utan en massa rabalder? Taveren, började Loyal. Perrin försökte tysta honom med en gest, men när Ogien hade börjat med en utläggning om någonting som verkligen intresserade honom var det hart när omöjligt att få stopp på honom. Han ansågs vara oerhört impulsiv till sin natur, åtminstone sett ur en ogiers synvinkel. Loyal körde ner boken i en ficka på rocken och fortsatte medan han gestikulerade med pipan. Genom våra liv påverkar vi alla hur andras liv gestaltar sig, min. När tidens hjul väver in våra livstrådar i väven så drar och rycker de i de livstrådar som finns runt omkring. Med Taveren är det likadant, bara mycket, mycket mer. De drar i hela väven, åtminstone för en tid, och tvingar den att forma sig runt dem. Ju närmare dem man befinner sig, desto mer påverkas man personligen. Det sägs att de som befann sig i samma rum som Arthur Hökvinge kunde känna hur väven förändrades. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det, men det är vad jag har läst. Men det slår åt båda hållen. Taveren är själva hårdare invävda i mönstret än vi andra och har färre möjligheter att göra egna val. Perrin gjorde en plågad grimas. Åtminstone när det gäller de val som verkligen betyder någonting. Min kastade med huvudet. Jag önskar bara att de inte behövde vara så fördömt taveren hela tiden. På ena sidan taveren som rycker och drar, på andra sidan Aisha Dare som smider sina ränker. Vad kan en enkel kvinna göra egentligen? Loyal ryckte på axlarna. Inte mycket skulle jag tro. Inte så länge hon stannar i närheten av taveren. Som om jag hade något val, morrade Min. Du hade den stora turen, eller oturen om du vill se det så, att stöta på inte bara en utan tre stycken taveren. Rand, Matt och Perrin. För min egen del ser jag det som synnerligen tursamt, och det skulle jag göra även om de inte var mina vänner. Jag tror till och med att jag ska... Ogen tittade på dem, plötsligt blyg med ryckande öron. Lovar ni att inte skratta? Jag tror att jag ska skriva en bok om det. Jag har fört anteckningar. Min log ett vänligt leende och Loyals öron återfick sin spänst. Det är ju underbart, sa hon. Men vissa av oss känner oss som om dessa taveren använder oss som marionetter. Jag har inte bett om det, utbrast Perrin. Jag har aldrig bett om det. Hon ignorerade honom. Är det vad som hände dig, Loyal? Är det anledningen till att du reser tillsammans med Moraine? Jag vet att ni OG nästan aldrig lämnar era städningar. Var det någon av dessa taveren som drog iväg med dig? Loyal blev plötsligt väldigt upptagen med att studera sin pipa. Jag ville bara se lundarna som ogierna hade planterat, muttrade han. Det var det hela. Jag ville se lundarna. Han såg på Perrin som för att be om hjälp, men Perrin bara log. Nu får vi se hur hästskon passar på hoven. Han kände inte till hela historien, men han visste att Loyal hade rymt hemifrån. Han var över 90 år gammal, men efter ogernas sätt att se var han ännu inte gammal nog att lämna städningen. Att bege sig utanför, som de kallade det. Utan de äldstes tillstånd. Oger levde mycket länge ur mänsklig synvinkel. Loyal sa att de äldste verkligen inte skulle vara glada när de fick tag på honom igen. Han verkade vara inställd på att skjuta upp den stunden så länge som det överhuvudtaget var möjligt. Det rörde sig bland scenarierna. Männen kom på fötter. Rand hade just kommit ut från Moraines koja. Trots avståndet såg Perrin honom klart och tydligt. En ung man med rödaktigt hår och grå ögon. Han var lika gammal som Perrin och ett halvt huvud längre om de stod intill varandra. Men även om Rand också var bredaxlad var han slankare byggd. Broderade guldtörnen löpte längs ärmarna på hans höghalsade röda rock och på bröstet på den mörka manteln fanns en bild av samma varelse som på baneret. Den fyrbenta ormen med guldmanen. Perrin och Rand hade vuxit upp som vänner. Är vi fortfarande vänner? Kan vi vara det? Nu? Scenarierna bugade som en man med lyftade ansikten men händerna på knäna. Först draken, ropade Uno. Vi står redo. Vi tjänar er med glädje. Uno, som sällan förmådde säga en mening utan att svära, talade nu med djupaste respekt. De andra ekade. Vi tjänar er med glädje. Mashema, som alltid såg det dåliga i allting, men nu sken av fullständig hängivenhet. Reagan, allihop stod de där och inväntade en befallning, om nu Rand behagade utdela någon. Uppifrån slänten glodde Rand ner mot dem en kort stund. Sen vände han sig om och försvann in bland träden. Han har grälat med Moraine igen, sa Min tyst, hela dagen den här gången. Perrin blev inte förvånad, men inte desto mindre kände han en viss bestörtning. att gräla med en ACD. Alla berättelserna från barndomen dök upp igen i hans huvud. ACD, kvinnor som fick regenter och riken att dansa genom att rycka i dolda trådar. ACD var skåvor alltid hade någon hake, vars pris alltid var lägre än man kunde tro, och likväl alltid visade sig vara större än man någonsin hade kunnat föreställa sig. ACD, vars vrede kunde nedkalla blixtar och få marken att rämna. En del av sägnerna var inte sanna, det visste han nu. Och samtidigt fanns det lika mycket till som sagorna inte sa någonting om. Det är nog bäst att jag går till honom, sa han. När de har grälat behöver han alltid någon att tala med. Förutom Moraine och Lan så var det bara de tre. Min, Lyle och han själv som inte såg upp till Rand som om han stod ovan alla kungar. Och av de tre var det bara Perrin som kände honom sedan tidigare. Han gick upp för slänten med stora kliv och stannade bara upp ett ögonblick för att kasta en blick mot den stängda dörren till Moraines koja. Leia var där inne och Lan. Väktaren tillät sig sällan vika från Aesedens sida någon längre stund. Rands betydligt mindre koja låg lite längre ned längs slänten, väl gömd bland träden och avskild från alla de andra. Han hade försökt bo bland de andra männen, men drivits bort av deras ständiga vördnad. Nu höll han sig för sig själv. Alldeles för mycket, tyckte Perrin. Men han visste att Rand inte var på väg mot sin koja nu. Perrin fortsatte vidare till en plats där kanten till den skålformade dalen plötsligt tornade upp sig till en stupande brant klippvägg. 25 famnar hög och helt slät, förutom härdiga små buskar som här och där klängde sig fast i vådliga vinklar. Han visste var det fanns en spricka i den grå bergväggen, en öppning som inte var mycket bredare än hans axlar. Där gick han in, med bara ett tunt band av den sena eftermiddagens ljus ovanför sig. Det var som att gå i en tunnel. Sprickan fortsatte ett halvt milsteg för att sedan plötsligt öppna sig i en trång dalgång, mindre än ett milsteg lång. Botten var täckt av klippor och stenblock och på de branta kanterna växte det tätt med höga läderbladsträd, tallar och granar. Långa skuggor sträckte sig bort från solen som nu vilade mot bergstopparna. Bortsett från sprickan var väggarna till ravinen helt obrutna och branta som om någon måttat ett hugg mot berget med en jättelik yxa. Den här dalen skulle vara ännu lättare att försvara med ett fåtal män än den skålformade sänkan. Men här fanns vare sig bäck eller källa. Ingen kom hit. Ingen annan än Rand när han hade grälat med Moraine. Inte långt från ingången stod Rand, lutad mot stammen till ett läderbladsträd och tittade ned på sina handflator. Perrin visste att det fanns en häger inbränd i huden på var och en av dem. Rand rörde sig inte när Perrins stövel skrapade mot klippan. Utan att titta upp från sina händer började Rand plötsligt att med låg röst recitera. Två gånger, två gånger ska han bli märkt. Två gånger för livet och två för att dö. En gång hägen för att leda hans väg. Två gånger hägen för att ge hans sanna namn. En gång draken för svunna minnens skull. Två gånger draken för priset som måste betalas. Han rös till och stack händerna under armarna. Men inga drakar än. Han skrockade strävt. Inte än. Perrin betraktade honom utan att göra någonting. En man som kunde leda kraften. En man som var dömd att bli vansinnig av smittan som häftade vid Shaidin, den manliga halvan av urkällan, och förutbestämd att i sitt vanvett förgöra allting omkring sig. En man som alla lärde sig att hata och frukta från barnsben. Det var bara det att det var svårt att inte också se den pojke som han hade vuxit upp tillsammans med. Hur skulle man bara kunna sluta vara någons vän? Perrin valde ut ett litet tillplattat stenblock och satte sig för att vänta. Efter ett tag vred Rand på huvudet och såg på honom. Tror du att Matt klarar sig? Han såg så sjuk ut sista gången jag såg honom. Vid det här laget är han säkert frisk. Vid det här laget är han säkert i Tarvalon. Där kommer de att hela honom. Och Ninny och Egwen ser säkert till att han inte råkar ut för några bekymmer. Egwen och Ninny, Rand och Matt och Perrin. Alla fem kom de från Emonswall i Tufloden. Få människor hade kommit till Tufloden från världen utanför, förutom enstaka gårdfarihandlare och de handelsmän som kom en gång om året för att köpa ull och tobak. Det var nästan aldrig någon som gav sig av därifrån. Inte förrän hjulet valde ut sina taveren och fem vanliga landsortsbor inte längre kunde stanna där de var, inte längre kunde vara vad de hade varit. Rand nickade och var tyst. På sista tiden har jag kommit på mig själv med att önska att jag fortfarande var en vanlig smed, sa Perrin. Brukar du önska att du fortfarande bara var en fåraherde? Plikten, muttrade Rand. Döden är lättare än en fjäder. Plikten tyngre än ett berg. Det är vad de säger i Shainar. Den svarte rör på sig. Den sista striden är i analkande. Och draken återfödd måste möta den svarte i den sista striden om inte skuggan ska översköljas allting. Tidens hjul krossat. Varje ålder omdanad till den svartes avbild. Det är bara jag som kan göra något. Han började skratta utan glädje. Skratta så att skuldrorna skalv. Det är jag som har plikten. Därför att det inte finns någon annan som kan ha den, inte sant? Perrin vred besvärat på sig. Skrattet hade en skärande biton som fick det att krypa i skinnet på honom. Jag hörde att du grälat med Moraine igen. Var det samma sak igen? Rand drog efter andan, tungt och strävt. Är det inte alltid samma sak vi grälar om? De finns där nere, nere på Almoth-slätten. Och ljuset vet var mer dessutom. De är flera hundra, flera tusen. De svor sig till draken återfödd för att jag höjde det där baneret. För att jag lät mig bli kallad draken. För att jag inte kunde se något annat val. Och nu dör de. De söker, kämpar och ber för den man som borde leda dem. De dör och jag sitter trygg här bland bergen hela vintern. Jag är skyldig dem någonting. Tror du att jag tycker om det då? Perrin skakade irriterat på huvudet. Du går med på vad hon än säger till dig, sa Rand strävt. Du säger aldrig emot henne. Och hur mycket glädje har du haft av att säga emot? Ni har grälat hela vintern och vi har suttit här som hösäckar hela vintern. Därför att hon har rätt. Rand skrattade igen, samma obehagliga skratt. Ljuset bränner mig. Hon har rätt. De är splittrade i små grupper över hela slätten, över hela Terrabon och Aradoman. Om jag skulle sluta mig till någon av dem skulle vitrockarna och Aradomans och Terrabons härar vara över dem som katten på råttan. Perrin började nästan skratta själv i ren förvirring. Om du håller med henne, varför i ljusets namn grälar ni då hela tiden? För att jag måste göra någonting. Annars skulle jag spricka som en rutten melon. Göra vad då? Om du lyssnar på vad hon säger. Rand gav honom ingen chans att säga att de skulle få sitta kvar där i evighet. Moraine säger. Rand rätade på sig med ett ryck och tryckte händerna mot tinningarna. Moraine har någonting att säga om allting. Moraine säger att jag inte kan bege mig till de män som dör i mitt namn. Moraine säger att jag kommer att veta vad jag ska göra härnäst eftersom väven kommer att tvinga mig till det. Moraine säger. Men hon säger aldrig hur jag ska kunna veta det. Åh nej, det vet hon minsann inte. Han lät händerna falla till sidorna och vände sig mot Perrin med huvudet på sned och smalnande ögon. Ibland känner jag mig som om det är Moraine som styr mina steg och får mig att paradera som någon prisbelönt hingst från Tyr. Känner du dig aldrig på det viset? Perrin drog handen genom sitt lurviga hår. Ja, vad det än är som knuffar oss framåt eller drar i oss, så vet jag vem fienden är, Rand. Baal Samon, sa Rand lågt. Ett urgammalt namn på den svarte. På trollockernas språk betyder det skuggans hjärta. Och jag måste möta honom, Perrin. Han slöt ögonen med en grimas, till hälften ett leende, till hälften ett plågat grin. Ljuset hjälper mig. Ibland önskar jag att det hände med en gång, så det blev överstökat. Och ibland, ljus, det sliter så i mig. Tänk om jag inte kan. Tänk om jag... Marken skalv. Rand, sa Perrin oroligt. Rand darrade. Trots den kyliga luften var hans ansikte fuktigt av svett. Ögonen var fortfarande hopknipna. Åh, ljus, gnydde han. Det sliter så i mig. Plötsligt hävde sig marken under Perrin och ett djupt muller genljöd i dalen. Det kändes som om någon hade dragit bort marken under hans fötter. Han föll. Om det inte var marken som kastade sig upp för att möta honom. Dalen skalv, som om en väldig hand hade sträckt sig ned ur skyn för att bända loss den från jordens yta. Han klängde sig fast vid marken, medan den försökte få honom att studsa som en boll. Framför hans ögon skuttade och rullade stenarna, och från marken böljade stora dammoln upp. Rand! Hans vrål försvann i det malande dånet. Rand stod med bakåtkastat huvud, fortfarande med ögonen hårt slutna. Han tycktes inte märka hur marken vred sig, fick honom att stå lutad först åt ena hållet, sedan andra. Han förlorade inte balansen, hur mycket han än kastades fram och tillbaka. Perrin skakades runt så mycket att han inte kunde vara säker, men han tyckte att det såg ut som om Rand hade ett sorgset leende på läpparna. Träden vajade vilt. Och läderbladsträdet rämnade plötsligt i två delar. Den större delen av stammen föll till marken med ett dån, knappt tre steg från Rand. Han märkte det lika lite som han märkte någonting av det andra. Perrin fick kämpa för att fylla sina lungor med luft. Rand! För ljusets skull, Rand, sluta! Det var över, lika plötsligt som det hade börjat. En försvagad gren på en förkrympt ek knäcktes med en hög smäll. Perrin kom långsamt på fötter, hostande. Luften var full av damm, gnistrande stoftkorn i den nedgående solens strålar. Nu stod Rand och stirrade ut i intet. Hans bröstkorg hävde sig som om han just hade avslutat en språngmarsch på 10 mil. Det här hade aldrig hänt förut, inte någonting som var avlägset likte. Rand, sa Perrin försiktigt. Vad? Rand tycktes fortfarande stirra ut i fjärran. Den finns där hela tiden. Den kallar mig, sliter i mig. Shaidin, den manliga halvan av urkällan. Ibland kan jag inte låta bli att sträcka mig efter den. Han gjorde en rörelse som om han plockade någonting ur luften och flyttade sin stirrande blick till sin slutna hand. Jag kan känna smittan redan innan jag vidrör den. Den svartes smitta, likt en tunn, motbjudande hinna som försöker dölja ljuset. Den får det att vända sig i magen på mig, men jag kan inte låta bli. Jag kan inte. Men ibland när jag sträcker mig efter den är det som att gripa kring luft. Han öppnade den tomma handen med ett ryck och lät höra ett bittert skratt. Tänk om det händer när den sista striden kommer. Tänk om jag sträcker mig ut och inte får tag på någonting. Nåja, den här gången fick du då tag på någonting, sa Perrin hest. Vad gjorde du egentligen? Rand såg sig omkring, som om han först nu såg sin omgivning. Det kullstörtade läderlövsträdet, de brutna grenarna. Perrin insåg att förstörelsen var förvånansvärt liten. Han hade väntat sig gapande klyftor i berggrunden. Muren av träd såg ut att vara nästan oskadd. Jag menade inte att göra det här. Det var som om jag försökte öppna en kran och istället drog hela kranen ur tunnan. Det uppfyllde mig. Jag var tvungen att göra av med något innan det förbrände mig. Men jag... Jag menade inte att detta skulle ske. Perrin skakade på huvudet. Vad skulle det tjäna till att säga åt honom att inte göra om det? Han vet knappt mer om det han gör än jag. Han nöjde sig med: det finns redan tillräckligt många som vill se dig död, och resten av oss också, utan att du behöver göra arbetet åt dem. Det verkade inte som om Rand hörde på honom. Det är nog bäst att vi går tillbaka till lägret. Det blir snart mörkt, och jag vet inte hur det är med dig, men jag är i varje fall hungrig. Vad? Jaså. Gå du, Perrin. Jag kommer sedan. Jag vill vara för mig själv ett tag. Perrin tvekade. Sen vände han sig motvilligt mot sprickan i klippväggen. Rands röst fick honom att stanna. Drömmer du när du sover? Trevliga drömmar? Ibland, sa Perrin reserverat. Jag kommer inte ihåg särskilt mycket av vad jag drömmer. Han hade lärt sig att vara på sin vakt mot sina drömmar. De finns där hela tiden. Drömmarna, sa Rand, så tyst att Perrin nätt och jämnt hörde det. De kanske har saker att berätta för oss. Sanna saker. Han försjönk i tyst grubbel. Kvällsvarden väntar, sa Perrin. Men Rand var djupt försjunken i sina tankar. Till sist vände sig Perrin om igen och lämnade honom där.